Podplay.
Ja, du har läst färdigt en bok.
Mm. Vi var ju så eniga om saker och ting förra programmet.
Just det, ja.
Så att då bestämde vi oss för att nu får jag läsa Morgonstjärnan av Karl-Ove Knausgård, hans senaste roman. Eftersom du tycker om den så misstänker jag att jag kanske inte kommer tycka om den. Mm. Så nu har jag gjort det. Och... vi måste nog säga välkomna till Två män en podd först med Erik Skylt och med Daniel Sjölin som görs av Expressen Kultur. Jag la ut en Instagram-bild efter 200 sidor in i den här romanen. Den är 666 sidor lång. Där jag sågade den so far. Och fick mycket på, men då hörde också människor av sig som hade läst den boken och tyckte den var riktigt bra. Och jag har också fått frågor sen förra veckan från en person som gärna vill att vi ska diskutera vad är det som gör att böcker blir bra, så att säga, vad är det som är det kvalitativa skiktet i saker och ting. Ja, jag läste 200 sidor och det var inte bra. Sen läste jag, men då skickade jag ett sms när jag hade läst ytterligare 200 sidor, för den tog sig efter 200 sidor och sen havererade den totalt på slutet. Och jag tänker så här, Karl-Ove Knausgård är ju vår tids stora röst och författare på många sätt, så han tål nog att jag inte är så snäll mot den här boken, tänker jag. Men det är ju katastrof. Det är katastrof. Du sitter bara och nickar.
Ja, jag tänker så här, innan du går vidare så kan jag kort då berätta lite om mitt eget förhållande till Knausgård. Jag tycker ju att han är vår tids, ja, det var lite som du benämnde honom där, vår tids största författare. Lite som när man skriver historieberättelser om svensk historia, så talar man liksom om den gustavianska tiden. Mm. Som glansdagar under Gustens tredjes kungatid. Och så ser jag på vår tid, fast med Knausgård då.
Jaha, den knausgårdianska eran.
Den knausgårdianska eran som då om 200 år, så kommer man, det är det enda man kommer minnas. Man kommer kalla den den knausgårdianska eran. Men... alltså han kommer då, konstnärliga gärning kommer då prägla allting i vår tid.
Vad är det då, med tanke på lyssnaren som har hört av sig så här, som undrade gärna liksom, vad är det som gör det bra?
Jag ska inte säga för mycket nu, för jag vill höra din sågning först, men jag kan väl säga, och det här var en kompis som sa i en podd för några veckor sedan också om Knausgård, att han på något sätt, som för mig är lite förundligt, så får han en själv att tänka att allting är möjligt på ett djupt personligt sätt och filosofiskt sätt och kanske till och med andligt sätt. Det blir öppet. Alltså världen är ett mysterium hos honom, men världen kan också undersökas och man kan faktiskt komma fram till någonting. Och det här då ser jag som ett startskott på en ny era efter ett antal decennier av den motsatta rörelsen, att man kan egentligen inte förstå någonting, man vet ingenting och allting är bedrägligt och alltså ett väldigt cyniskt tillstånd. Men Knausgård då öppnar en dörr till någonting nytt, där världen återigen kan ses med förundran. Där förundran inte bara är ett naivt tillstånd, utan att man också kan hitta någonting. Så att han skriver in sig en tradition som jag trodde var död, men nu har levande gjorts av honom igen. Det är en typ av renässans alltså som han sysslar med. Och därför så älskar jag honom så mycket och hans böcker så mycket. För jag tycker att den här kraften finns där. Det blir möjligt att tänka igen. Och han går i närkamp med historiens många filosofer och teologer och författare. Men han gör det liksom i ögonhöjd. Det är inte längre ett schackspel som det är ofta i modern humaniora. Att man bara liksom refererar till andra och vågar egentligen inte själv dra några andra några egna slutsatser. Men det gör han. Så att på så sätt är han då en profet också.
Den sanna intellektuella är ju den som tillåter sig att vara amatör på det viset och kunna ta läsaren i, just som du säger, i ögonhöjd. Jag tycker, jag instämmer med det, att här är det liksom inte någon föreläsning på något sätt, utan vi upptäcker världen tillsammans, Johan. Och jag håller med dig absolut i de här kvaliteterna, särskilt min kamp. Jag tror att det var någon, jag är dålig på namn, kan vara Harold Bloom, som sa att, eller skrev att, kan vara någon annan också, som skrev att, liksom att i varje tid så finns det minst en stor författare, men det är inte den författaren som har den bästa intrigen eller de största tankarna, utan det är den som lyckas beskriva hur en romanfigur går och handlar, liksom, hur det är att vara människa i den här tiden på den här gatan. Säg gå till Pressbyrån och handla japp. Ja. Och det är det som är liksom Knausgårds, det är han liksom oslagbart bra på. Och han är, om jag skulle också, en annan sak som jag tycker att han är bra på, det är liksom att, ja, skulle jag välja mellan att liksom träffa under 3 timmar salig Lars Norén, eller ta någon annan självbiografiker, Maria Lindberg de Gär, eller Knausgård, och sen veta att den här personen skulle skriva om mig och det här mötet efteråt, då skulle jag ju liksom, sannolikheten för att jag skulle känna mig på gott och ont sedd som person i någon bemärkelse efteråt, den ligger hos Knausgårds text. Lars Norén skulle jag bli föremål för någon slags konsumtion av hans, och jag skulle liksom bara bli en figur som är en projektion av de här personernas subjektiva uppfattningar från början. Knausgård har förmågan att se människor. Han är otroligt bra på att gestalta interaktivitet mellan människor i böcker.
Okej, men till din sågning.
Ja. Jo, så här är det, att den här romanen är en fiktionsroman till skillnad från hans självbiografiska verk. Och det handlar om ett antal olika personer som vi följer i en stad. Vi får ta del av deras liv. Deras, så att säga, deras sätt att gå till Pressbyrån och handla japp i morgon, kan man säga. Sen uppenbaras en stor stjärna på himlen, och det blir liksom som påverkar, eller som, så att säga, som är ett himla fenomen. Och så här är ju liksom lite grann att han är ju sig själv oavsett vad han beskriver. Om vi tänker sig liksom att vi ska ha en, du ska gå och skicka ut en romanfigur och ska handla japp i Pressbyrån. Ja, den första personen går och kanske vid korvkiosken så kanske noterar att där står ett par och grälar. Mannen ser lite förtryckt ut och kvinnan håller på och är aggressiv på något sätt. Och sen tittar man upp mot himlen och den ser ut som en målning av Caspar David Friedrich. Och så där. Ja, fine, jättebra. Då har vi liksom beskrivit en persons varseblivning. Det säger ganska mycket om den här personen. Att han eller hon lägger märke till att mannen, att det grälas där och mannen verkar förtryckt och sen är himlen vacker och så. Problemet det uppstår när han skickar ut flera olika fiktiva gestalter och alla har samma varseblivningsförmåga. Alla lägger märke till att just den här mannen och kvinnan grälar och mannen ser förtryckt ut och så vidare. Även om det är en veterinär som kanske snarare skulle lagt märke till att hunden som står bredvid är ju faktiskt kuvad. Och att någon kanske inte ens lägger märke till att det är himlen, någon kanske tittar ner i marken. Det här är liksom hur du, vad en person väljer att varsebli, säger någonting om den personens personlighet. Men hos Knausgård är det som att alla de här personerna, vare sig det är en sjuksköterska han beskriver, så är det som att alla har Karl-Ove Knausgårds huvud på sig. Och han är också väldigt, väldigt pratig. Jag vet inte hur många sidor jag skulle liksom bara stryka ner till 10%. Varför ska du berätta om du knäcker ägg och såna saker? Det funkar jättebra i min kamp. Men håll inte på med de här eviga beskrivningarna. Det blir pratigt och det blir kränkande mot mig som läsare till slut. Att liksom, det är som att han har också sagt, vad jag har förstått, att han har skrivit 30 000 per tecken per dag. Ja, jag förstår det. För liksom det är som att han har en romanfigur i ett rum, så jag låter den här personen dra ut en skrivbordslåda och se vad som ligger där, för där går också några tusen tecken till. Det är för varslöst med min tid som läsare. Han kommer ingenstans och det finns ingen undertext i det här, det finns ingen litteraritet under. Men, och det här är den första 200 sidorna. Från sidan 200 till 400, där brassar han på. Där känner vi igen en, nu är han inne i romanfigurerna på ett mycket mer tydligt och roligt sätt. Han är där jättebra, han är ju så ett esse när han beskriver till exempel barnomsorg i någon mening. Han är bra på vård. Där kan han liksom vård, sådana typer av människor som vaktar galna människor och sådana saker. Där finns en intensitet, men sen är det som att de sista 400 sidorna så bara fortsätter han skriva sina 30 000 tecken per dag, och sen tycker han nu är det dags att sluta, så avslutar han med en essä och slänger in lite religionshumbojumbo och lite annat som tycker det är banalt. Och nej. Gå hem, skriv om, gör romanen 200 sidor lång och stryk ett antal romanfigurer och se till att den här romanen berättar någonting.
Alltså att lyssna på det här, det är lite som att om vi säger att vi skulle prata om konst istället, och det var då en stor tavla av Caspar David Friedrich här som visar en vacker himmel, så skulle du gå in och säga: jag skiter i den där himlen, jag skiter att det är en tavla, jag vill prata om färgen. Jag har analyserat färgen. Den här röda, den har kadmium i sig. Och den här gröna, den har någon typ av ockra i sig. Och den här har det här. Och jag tycker det är jättedåligt att köpa färg på den här färghandeln. För det blir så himla dåligt då med den här färgen. Och förresten, den här penseln som man har använt, jag tycker den är jättedålig. Jag har prövat att hålla den här penseln själv. Den ligger inte alls bra i handen. Du missar ju hela motivet.
Vad är motivet då?
Motivet är ju den vackra himlen. Du kan ju inte säga att den här essän på slutet då, som heter då Om döden och de döda, att det är religiöst mumbo jumbo. Är det inte?
Jag tycker det är gymnasiefilosofi.
Nej. Det är inte det.
Och det är inte ens en essä. Det börjar som en essä, sen fortsätter det med en slags beskrivning av en man. Hur han
ja, men det är ju väldigt vackert. Det är ju att han är ganska fri i formen. Just den essän är bland det bästa jag har läst under hela mitt liv. Den sammanfattar också vår tid. Den handlar ju om döden och de döda.
Ja, på vilket sätt tycker du? Ja, jo, men jag, när jag läser den essän så får jag den enda fråga jag får med mig från den här 666 sidorna.
Okay.
Så den är intressant. Den skulle funka som en novell i novellsamling. Behöver inte de andra sidorna först. Men okej. Vad är det den säger?
Du har ju samma problem som samtiden. Du tillhör ju det gamla paradigmet som inte tror att det finns ett innehåll. Du tror att det bara finns yta, att Nej. Det bara finns teknik. Du måste ju gå in i innehållet. Och den essän är ju väldigt bra, för den är så rik på innehåll. Det är lite som de som läser Min kamp och säger efteråt att Knausgård har en väldigt bra språk, men de här essäna, att han ska skriva 200 sidor om Hitler, det hade han kunnat strunta i, det blir banalt. Tvärtom skulle jag säga. Det är ju där han är som starkast.
Det funkar när det är självbiografi, för att då är det som att de här 200 sidorna om Hitler bred ut sig inuti honom. Men när det liksom när det är stoppat i romanpersoner, så blir de blir döda för mig. De lever inte. John Ajvide Lindqvist är mycket, mycket bättre på den här typen av berättelser.
Okej, men vi tar den här då, som du kallar mumbo jumbo-essän.
Ja, för där misstänker jag att jag inte har mottaglighet för det.
Du kallar det här gymnasialt, och det skulle jag säga att det är precis vad det inte är. Det är allt annat som är gymnasialt. Okay. Men om man lever en gymnasial tid, så tror man gärna att det andra då, det som icke är det gymnasiala, är det gymnasiala. För det sticker ut så mycket.
Ja, men vad är det som den skänker dig? Vad handlar det om?
Du får börja då. Ja. Du får börja, för att jag förstår att du inte har förstått det.
Ja, just det, precis. Ja, men det är bättre att vi gör så. Att jag lägger ut min förståelse. Mm. Jo, essän i slutet turnerar en pågående frågeställning i romanen som handlar om att bland annat så grävs det ganska djupt i tidigare religioner eller äldre tiders kulturers förmåga att ha mängder av olika skikt mellan livet och döden. Så att säga, det fanns ju halvgudar och gudar, titta på Thor och Oden och liksom grekiska antiken, de kopulerar ju till och med människor. Det fanns en enormt glidande skala mellan att vara död och inte, så att säga. Eller rättare sagt, döden fanns igen, den var bara ett annat tillstånd.
Döden var på ett sätt en del av det levande.
Det levande livet.
Och i och med att döden inte är det som de flesta tror döden är idag.
Precis.
Det vill säga ett utslocknade, utan det är bara en övergång till ett annat tillstånd.
Och det är jätteintressant. Skriv 1800 tecken om det i Expressen, så får vi se. Det behöver inte 666 sidor dåligt gestaltad roman. Men okej. Det är ungefär det.
Ja. Och då... Men vad vill han säga med den då? Vad finns det för innehåll här?
Det innehåll som jag reflekterar kring, det är att min slutsats är kanske att eftersom boken också så att säga slutar på sidan 666, det finns en slags diskussion här om djävulen, huruvida Lucifer liksom morgonstjärnan, ett ord för morgonstjärnan som uppstår i Lucifer och liksom det goda och onda. Min slutsats är att kristendomen, Jesus, har förstört döden för oss. Kristendomen har kidnappat döden och gjort att alla de här tidigare möjligheterna till att vara transcendent genom olika fält för- och efterlivet har kidnappats av en gestalt som sa att ni lever här, sen kommer ni till himlen, det finns inget mitt emellan. Det finns inga halvgudar, inte ens helig ande är någon slags halvgud, utan det är bara liksom, det är med mig ni är. Och, sen, och då förlorar vi kontakten med alla de här möjliga transcendentala mellanpassagerna med lete, med glömskans flod, med olika landskap och sådana saker. För nu finns det bara en som ni ska lyssna på. Och det är ett paradis ni kommer till, och först är ni här och sen är det paradiset. Och det finns inga mellanting längre.
Det är ju inte ens på gymnasienivå.
Och det
är
det har vi byggt vår värld.
Det är inte ens högstadienivå. Det här är ju förskolenivå, skulle jag säga.
Okej, förklara för mig då.
Ja, men var ska vi börja? Alltså, du måste ju se att udden som riktar sig i sen är ju absolut inte mot kristendomen. Den riktas ju mot samtiden. Dödens kultur som vi lever i.
Produkt av kristendomen i vår värld. Jag hade sett ut på ett annat sätt om det inte hade varit, om det har fortfarande varit asatro här.
Ja, det är klart att den moderna världen ser ut delvis på grund av att den har en kristen grund, i alla fall i Europa. Absolut, det är ju klart att kristendomen finns med i den här häxkitteln. Mm. Men det är inte det som är problemet i Knausgårds värld, utan det är att allting har blivit tomt. Och allting har dränerats på liv. Det är inte kristendomens fel.
Det finns flera andra exempel på att det är kristendomens fel i den här boken. Till exempel så finns det en väldigt motbjudande person som heter... Jo, han som har skrivit, förresten. Egil,
ja.
Precis, som blir frälst istället för att ta hand om sin son.
Ja, det är sant. Men ja, motbjudande säger du. Ja, utgångspunkten för hans liv skulle ju kunna vara motbjudande. Men det finns ju en rörelse i honom. Det är ju det som är intressant. Det här är ju inte helt statiskt. Det är sant att han är den här, han är ju den klassiska Muminpappan då, som på något sätt drar sig undan sin familj och sin son då, och bosätter sig. Han är ganska rik också, så han har möjlighet att bosätta sig då, kanske inte på en ö men vid havet, långt bort ifrån alla andra människor, och sitter och skriver då den här essän om döden och de döda. Men det finns ju en rörelse i honom. Vi hoppas ju att han når tillbaka till livet. Alltså kanske börja på honom på ett mer filosofiskt, teoretiskt plan. Och sen så slutar det kanske åter i liksom relationer och familjen. Det är där det du tyckte det var larvigt att essän bryts upp. Alltså går från det här ganska teoretiska till ett möte som då författaren i essän har med en man.
Nej, jag tyckte nog inte det var löjligt. Jag tyckte det var bra. Mm. Men jag noterade att det var
där möter han ju då sin motpol. En man som då precis har förlorat sin dotter och sörjer djupt då. Så att det här är ju någonting som visar att också Egil är på väg någonstans. Sen får vi inte följa med på hela den här resan. Men okej, okay, men vi säger det här med...
Nej, där kunde romanen börja.
Men hallå, det är inte
man måste tro på konstens förmåga att bearbeta och smälta saker som man inte själv har kontroll över som författare. Men det har inte Knausgård. Han tror inte på konsten.
Jo, det...
Han skulle ha låtit överlämna sig själv och romanfigurerna på ett helt annat sätt. Gå hem och gjort om det här. För han kan det. Jag lovar.
Okej, det är för mycket här samtidigt. Mm, ja. Vi får ta det lite lugnt. Alltså, vi börjar med att det är en udd mot kristendomen. Vi stannar kvar när jag säger. Det döda kommer ju inte från kristendomen. Den kommer ju från sekulariseringen. Den kommer ju från avförtrollningen. Den kommer ju från vår tids, vad ska man kalla det, hyperkapitalistiska kommersiella samhälle som dödar allt som har typ av andlighet. I Knausgårds värld så är han ju inte ett genuint, liksom bara ett kristet uppsåt, utan han får säkert in den egyptiska gudavärlden där också. Han kanske till och med får in Oden och Thor och sina gamla stenåldersstatuetter. Men kampen står ju mellan de som står för det levande och de som står för det döda. Och essän säger ju att vi lever i dödens kultur, och det fanns ett annat tillstånd då allting var levande. Floderna var levande, stenarna var levande, och till och med då de döda kropparna var levande. Och det här är ju det som allting handlar om, för att när morgonstjärnan då stiger på himlen så öppnas porten mellan dödsriket och det vanliga livet. Den porten ställs i alla fall på glänt. Det är därför alla de här märkliga sakerna händer.
Ja, det är också outfört. Det hade Lindqvist gjort bättre.
Ja, men nu, vi strunt, vi pausar här snacket om penslarna och färgblandningen för en kort stund och bara gå in på det här.
Ja, men det är ett problem, man ser ju bara penslar och färgblandningar, det inte finns någon konst.
Ja, men det är det, som är det, grejen. Det är klart att du är också konst, du är också konstnär, så när du kommer in i Caspar David Friedrichs atelier så vill du snacka penslar och färg. Så är det ju, men det kan du inte göra med mig. Så att här får vi börja med att du säger att den här essän är på gymnasienivå. Och det menar jag att den absolut inte är, utan den, däremot är den av få texter i samtiden som faktiskt beskriver vad det är för värld vi lever i. Alltså en värld som har tappat förmågan att förstå att det är det levande som hela tiden ska premieras istället för det döda.
Ja, men jag tycker samtidigt är full av berättelser på om hur tomma vi har blivit då i sekulariseringens miljö och konsumismen och hejfadrullan och Michel Houellebecq och hela konkarongen.
Det finns också.
Litanian över andlighetens försvinnande.
Absolut, det finns ju också, men här går han ju äntligen ett steg längre. Alltså, jag kan också bli trött på den här Houellebecq-cynismen som är liksom, det utgångspunkten är någon typ av, man hoppar på att världen skulle vara romantisk och besjälad, och det därför skriver fram en väldigt tom. Det är lite som Lars von Trier håller på med samma sak, skulle man kunna säga, att han liksom har ett väldigt idealistiskt, romantiskt synsätt och därför så vill han visa upp smutsen. Men Knausgård går ju ett steg längre. Han skriver ju när dörren mellan dödsriket och vår värld öppnas vad som händer. Och det som är så fantastiskt är att i den här essän är att han också han skriver in sin historia då i en typ av filosofisk idétradition där han äntligen återknuter till den stora traditionen som alltid handlat om att utforska skillnaden mellan det levande och det döda och vad är egentligen dött och vad är egentligen levande. Och här kommer han fram till någonting fantastiskt.
Nämligen?
Att vi trodde i det upplysta, sekulariserade samhället att vi hade kommit till det levande, men vi hade kommit till dödsriket.
Mm. Ja, det är inte så originellt. Men jag tycker inte det. Det jag tycker däremot var intressant, det är just, men då så att säga, där jag menar liksom att det finns tecken på att, han skriver den i scen, att förvisso, så när kristendomen lanseras och man väver ihop heliga ande med de här jungfödelserna, så sällar sig det till en äldre tradition med ju det gränsöverskridande mellan livet och döden. Och Jesus vandrade ju omkring här ett antal dagar. Det är mycket anemiskt. Det är mycket mer blodfattigt. Och min tolkning av det här, det är just att bygger man en värld på det här abstrakta former av så att säga, Thor och Oden och Athena och Apollon och Dionysos, hade vi haft dem kvar och byggt vårt samhälle på, då hade samhället haft en större förankring i den här andliga världen än vad den har idag när vi abstraherat saker och ting genom kristendomen.
Varför abstraherar kristendomen? Det är väl tvärtom den gör. Den inkarnerar ju. Det är det som är hela grejen.
Den är för avancerad, tror jag. Den är för diffus. Jag har fortfarande inte förstått, vad fan är heliga ande förresten? Vad är det? Det är någonting som har kommit fram på ett möte i Nicosia på 1600-talet. Man liksom har fått ihop det. Måste ha in heliga anden också och grejer. Och det blir för konstigt. Det blir för... Det är liksom, det är bättre att offra gethuvuden och såna här saker. Det, är liksom, det blir mer konkret. Det här lite noblat, och det funkar inte. Det är för mjäkigt helt enkelt.
Alltså, man kan beskylla kristendomen för väldigt mycket, men man kan inte beskylla kristendomen för att det inte var konkret. Det är det mest konkreta av alla religioner. Gud som då i alla andliga traditioner, även den kristna, är bortom språket, är onorbar för oss människor här på jorden.
Det är ju abstrakt, bortom språket onorbar. Jo, men där har du ju liksom, det är dikeskörning på en gång.
Tyvärr, det här förenar i princip alla andliga traditioner, att Gud, källan, skaparen, är bortom människans föreställningsförmåga.
Ja, då har du skilt döden och hans frälsning.
Nej, vänta nu här. Det där hittar du i islam, det hittar du i kristendomen, i judendomen, i hinduismen. Alltså, överallt så finns det liksom källan, ursprunget. Det är någonting som är väldigt, väldigt svårfångat. Kristendomen har exakt samma invändning mot alla andra religioner som du har. Och säger, det här funkar inte. Det måste bli konkret. Det måste bli fyllt med blod. Det måste i det här, alltså mötet med människor och Gud, så måste det likna liksom vårt mänskliga liv på något sätt. Och kristendomens berättelse är då att Gud, som är bortom allting, bortom språket, bortom våra föreställningar, blir först en liten baby i ett stall. Och sen lever ett vanligt liv, och vanligt och vanligt, men hyfsat vanligt. Går på jorden under några år, och sen så blir korsfästelsen och uppståndelsen. Det här är ju att ta all den här filosofin och tränga in det i en enda person.
Mm.
Det är alltså att... det...
PR-kupp.
Ja, PR-kupp kan man verkligen vara ju väldigt effektivt i och med att det fungerade så pass bra.
Men människor förlorade ju väldigt tidigt kontakten med det där. Vi har ju ord som man säger, hokus pokus. Det kommer ju från att folk inte ens förstod mässan på latin. Liksom. Hocus, corpus, meum och sådana grejer. Vi har, liksom, man har misskött det här i så fall. Ja,
nu låter det som en debattör under det andra Vatikankonciliet på 60-talet. Man ändrade det här i den katolska kyrkan och gick då från latin till folkspråken. Det är klart att det hela tiden i alla religioners historia finns svängningar liksom när läran hamnar för långt ifrån liksom, vanligt folk. Och sen så tas det tillbaka närmare. Alltså den rörelsen finns ju hela tiden. Och i kristendomen så är det ju... Det här fluktuerar ju hela tiden. Alltså det stelnar och så blir det väckelse. Det stelnar, det blir väckelse. Men i grunden att Gud då, som är det stora ofattbara, inkarneras i en enda levande person. Man kan ju inte säga att det inte är blod... Alltså det är inte blodfattigt i alla fall.
Nej, alltså...
Och Knausgård har ju ingenting att säga om det här. Det är inte det handlar om överhuvudtaget. Nej,
jag menar inte att Knausgård går till angrepp på kristendomen, men min tolkning av det är liksom att det här är det uppenbara. Så det är den intressanta aspekten jag konfronteras med, för att det är i övrigt så kan inte jag liksom...
Så det enda intressanta var att du drog en slutsats som då var helt fel.
Ja. Det är alltid en början.
Ja. Men
jag vill tillägga naturligtvis att det är ju ändå en så att säga hyfsad roman på det viset. Det är bara det att det blir ju, det är svårt för mig när jag liksom som läsare känner att tiden stjäls från mig helt enkelt. Att det finns inte... Det finns inget bearbetat under ytan i den här boken.
Du tyckte alltså att den inte ens var spännande. För att jag kan hålla med om att alltså, det är inte världens mest avancerade bok. Det är lite John Ajvide Lindqvist och Stephen King. Men det tyckte jag var kul att han liksom vågade skriva en bok som var så pass...
Det får han gärna fortsätta.
Utflippad på något sätt.
Ja, du skulle säga att den är inte färdigflippad, utan den, han får gärna fortsätta på det spåret. Jag tror att hans kompetens när det kommer till att gestalta vardagen i kombination med så att säga, övernaturlighet, den kan utnyttjas på ett bra sätt i fiktionsromaner framöver. Men jag saknar ju så att säga det är ju Karl Ove. Det är ju Karl Ove upp och ner, sida upp och sida ner liksom. Och då
ja, tycker du verkligen
gå inte över ån och vatten och hitta på
det. Jag tyckte det, alltså, och jag blev ju glad för att träffa Karl Ove igen i första kapitlet, som handlar om en litteraturprofessor som heter Arne. Han är ju ganska lik den Karl Ove vi känner från Min kamp. Alltså han är tillsammans med en kvinna som har lider av psykisk ohälsa. Milt sagt, han har några barn som vill att han ska laga mat till dem. Han snackar hela tiden om att han ska köpa glass till barnen. Det är ju sån där Knausgård-klyscha som jag tror faktiskt härstammar från hans, eller har sin rot i hans riktiga liv. Att hans, när barnen är missnöjda med någonting så liksom köper han glass åt dem. Så var det i Min kamp också. De går på någon gata, barnen gnäller och sen: vill ni ha glass? Och så ropar alla: ja, det vill vi ha. Så löses liksom situationen. Men i första kapitlet så absolut, där känner man igen den gamle Karl Ove förklädd till Arne. Men jag tycker sen, alltså, är det andra kapitlet som en kvinnlig präst som sitter på ett flygplan?
Jag tycker att det är Karl Ove Knausgård där också. Alltså inte, det är ju, ja, alltså, ja, det hade varit bättre om man hade skrivit i tredje person. Han försöker tjuvkoppla det här med att skriva med jag-form i alla sätt. Det funkar inte, utan jag tror att han hade gått mycket bättre med att skriva tredje person. Men jag saknar egentligen massa gestalter. Varför beskrivs inte den här kvinnan då som går omkring i ett maniskt tillstånd? Det är en jättebra fin. Varför får vi inte vara inuti henne? Varför får vi inte vara inne i den här konstnären som den här depraverade kriminalreporten ska knulla på hela tiden? Varför får vi inte vara inne? Så han väljer så konstiga personer att vara del i, tycker jag, som inte motiverat riktigt. Det finns andra intressantare gestalter att ta itu med i förhållande till en morgonstjärna som uppenbarar sig på himlen.
Ja, ja, vad ska jag säga här mot litteraturkritiken? Nej, men alltså det...
Nej, men, okay.
Du får din uppfattning, men jag tycker att det är en enorm bok. Men jag vill säga någonting om det där, om det levande och det döda. Mm. För att jag, det vet ju du från våra samtal här, att jag är inte en sån som går igång på liksom den avancerade litteraturen. Jag sitter inte och läser svåra böcker. Liksom,
men böcker fritiden. Som är svåra är inte nödvändigtvis svåra att läsa.
Nej, men det här...
Brott och straff är inte svåra att läsa. Det är inte
Nej, men det här skulle jag säga att... Jag skulle säga att om det är någon som Knausgård är lik så är det Dostojevskij. Det är ju också mångordigt. Men av Bröderna Karamazov skrevs ju som en följetong i en tidning där man fick betalt per tecken eller per ord.
Men det tycks ju Knausgård också ha gjort den här tillfället.
Ja, men där har de något liknande. Att det är väldigt, alltså det är ju mycket text förstås. Men jag, dels så blev jag indragen i en bok på ett sätt som jag inte blivit sedan jag kanske var tonåring. Och läste typ Stephen King. Där blev otroligt indragen förstås.
Men du tycker den här är till och med bättre än Min Kamp-serien då?
Ja, det är frågan. Alltså Min Kamp, där är jag den första att erkänna att den är lite ojämn. Alltså typ bok 1 och 2 la han ju flera år på. Man tänkte ju först
de var ju fantastiska.
De är ju väldigt bra. Och sen 3, 4 och kanske 5 är ju skrivna... Alltså, de är skrivna så snabbt så att... Där tycker jag det finns svaga partier. Men sen tycker jag att 6:an som avslutar allting är enorm. Den har jag faktiskt läst nu ett par gånger. För jag tycker den är så bra.
Mm.
Men vi kommer inte kunna enas om det här litterära. Men jag måste bara säga någonting om det där. Om döden och de döda. Mm. Alltså, för mig då, personligen, så har jag lidit av att världen är så pass uppfylld av det här, det döda. Till exempel i Sveriges Radio hade jag en lång programserie som heter Människan och maskinen.
En jättefin serie ska jag tillägga.
Den handlar ju om det här.
Mm.
Exakt det som Knausgård beskriver. Det är att vi lever i en uppfattning där vi människor, tror jag ändå att vi är levande, i vår tid allt mer ses som döda produkter, det vill säga mer maskinlika.
Mm.
Det här kommer ju liksom från psykologin, det finns i hela liksom det kapitalistiska tänkandet, det finns inom hjärnforskning, naturvetenskapen, allting ska bli mätbart, kontrollerbart, förståeligt och i grunden tomt.
Mm.
Och det där har jag känt på ett djupt personligt plan att det där måste vara fel, det där måste jag göra uppror mot.
Mm.
Och sen så tror jag också att det här är demoniskt. Det här är djävulens verk. Mm. Om det är någonting som djävulen gillar så är det den tanken.
Mm.
Att vi inte är levande.
Mm.
Och där har du gamla Faust också.
Mm.
Då menar jag att vi lever mytologiskt i Faustberättelsen. Vi har alltså sålt vår själ. Den västerländska kulturen har sålt sin själ för att få njutning.
Mm.
Och vi har fått njutning i överflöd. Det finns ju mycket njutning så att
eller bekvämlighet.
Ja, bekvämlighet och njutning.
Precis.
Ungefär. Men det finns ju mycket av det. Men själen är borta. Och det här menar då att Knausgård faktiskt, och särskilt i den här boken, beskriver det tillståndet. Och också särskilt mot slutet då berättar om att den här eran kanske ändå går mot sitt slut. Gränserna luckras upp och någonting är på väg att hända.
Ja, eller att i så fall då krävs en katastrof för att det ska kunna ske.
Mm.
Kanske.
Men så är det kanske. Ja. Alltså det här samhällsbygget är ganska... Ganska... Det är ganska... Ja.
Mm.
Det ruckas, man ruckar inte på det särskilt lätt.
Men vi befinner ju i den bemärkelse i de här romangestalterna ganska långt ifrån processen, utan de är ju snarare resultatet av den här tiden. De står alla uppställda som resultat av sin egen tid från början.
Det är utgångspunkten, absolut.
Det är inte så att vi ser processen, hur den verkar på dem, så att säga.
Det tycker jag, men utgångspunkten är att de lever i denna tid. Sen är det några av dem som har... Alltså det är väl en väckelse... Man skulle väl kunna kalla det en väckelseroman då. Att alla de här personerna på något sätt vaknar dem upp. Ja, men ta den här kvinnliga prästen då, som sitter, som ser en märklig man på en flygplats, och sen så hittar hon honom död i en kista när hon ska begrava en person.
Hon får inte ihop det, för att han borde inte... hans tvilling bor med...
Ja, precis. Det är någonting mystiskt som händer här. Mm. Och romanen är ju fylld av sådana mystiska saker. Det är ju märkliga varelser som springer omkring i skogen, och det är då den här Jostein som är han som super så mycket och verkligen lever runt. Han hamnar ju då i dödsriket på slutet. Och går omkring där. Och du bara
super. Ja, det är drömpartier. Drömpartier, jag säger bara drömpartier.
Ja, okej. Men
jag klarar mig inte utan dem själv när jag skriver, tyvärr, men de ska man hålla sig jäkligt kort. Alltså.
Ja, men jag kan säga så här då till dig. Jag vet ingenting om litteratur eller vad som är fint eller fult eller bra eller dåligt. Det tyckte jag var jättespännande att läsa. Jag tyckte det var kul. Mm. Det enda där egentligen går emot det är att när du kallar den här, vad ska man säga, filosofiska ramen för gymnasial, där måste jag protestera. Där tycker jag har på fötterna. I övrigt, i övrigt kan jag inte möta dig med argument.
Jag lämnar det här. Precis, jag får helt enkelt konstatera då att när det kommer till det filosofiska innehållet så får jag betrakta mig själv som en gris som fått en pärla tillkastad och en svin som fått en pärla tillkastad och trampar ner den med sina oförstående klövar. Men när det gäller resten av romanen så uppfattar jag mig själv som en pärla som fått ett svin kastat i ansiktet.
Vet du vem som talade om det här med pärlor till svinen?
Nej.
Det var Jesus.
Det var Jesus.
Det är ett Jesus ord.
Jaha. Mm. Inte citat förstås, utan ord. Eller vad är skillnaden?
Nej, man säger väl så. Ja. Det är ett Jesus ord. Det är lite... Det låter lite finare. Mm. Ja, vi får ge dig en grundkurs i kristendomen någon gång, känner jag.
Ja, verkligen. För att, men det är ändå, så att säga... Ja. Jag borde, om den nu skulle vara så jäkla tillgänglig så borde ju jag förstå den. Jo. Om du förstår vad jag menar. Så att säga. Inte, eller jag... Tillhör kategorin pöbel som inte kan begripa sig på det här budskapet ordentligt. Varför?
Nej, men du lever väldigt inne i det här, alltså du lever i den här Andre Walden-världen, den gymnasiala världen.
Mm-hmm.
Som är också, det är en väldigt patriarkal värld. Alltså det är ett tänkande som har spritt sig till alla möjliga kön och alla åldrar. Och det är att man är kvar i någon typ av gymnasiefilosofi som är ungefär så här: jäklar vad rymden är stor och tom, och tänk om det finns någonting där ute. Alltså man blickar hela tiden bort ifrån kärnverksamheten i det mänskliga. Mm. Som jag då menar finns i vår kulturhistoria. Det är liksom bara att börja gräva. De här som tänkte förr i tiden hade liksom inte fel. Och det här är ju modernitetens sjuka, att man tror att man måste börja om. Mm. Och liksom tänka från noll. Nej, säger jag och Knappskåren.
Men då menar jag liksom i alla fall att om jag då stannade på gymnasiet så det finns ju de som inte ens går gymnasiet.
Nej, men de har nog lättare. Alltså farligast är att stanna ju på gymnasiet.
Det där är så,
jag tror det finns en sån naiv liksom förgymnasial utgångspunkt i synen på livet som är ganska så bra. Mm. Men det är väl det här när man liksom fastnar i det här: jäklar vad världen är tom, och vad kan man egentligen säga om någonting?
Ja, men är inte det Knausgård gör här? Fast att man skickar upp en stjärna på himlen.
Nej. Stjärnan visar att det är saker i görningen. Saker håller på att ske. De levande och döda håller på att byta plats.
Låt det ske då i del 2 av Morgonstjärnan. Kom till saken någon gång.
Men det håller jag med om. Det är inte liksom en avslutad bok. Man fattar ju att det kommer en fortsättning.
Men, jag ska säga, min svaghet som tänkare är ju att jag är ju lite, så att säga, ointresserad av filosofi.
Ja, det är synd.
Det är synd. Jag tappade intresset för den någon gång när jag läste strukturalism och semiotik och sådana saker.
Jo, men det fattar jag. Jag tappade också intresse för det, för det är ju sådana här 1900-talsgrejer. Mm. Det där är ju farligt tänkande. Det där ska du bara lägga av med. Du får inte läsa, liksom, du ska sluta, när du läser filosofihistoria, då måste du får sluta liksom någonstans i slutet av 1800-talet när Nietzsche kommer. Och sen så får du hoppa över liksom Sartre och Foucault, så får du hoppa på nu igen. Mm. Det där är liksom tomhetens kultur. Den kan ju vara intressant att bara ha koll på, men du får liksom inte gå in i den och tro att den är sann.
Mm. Jag tycker, ja.
Det där är dödens kultur, skulle jag säga. Att det liksom, det finns ingenting och människan är egentligen tom och allting är liksom bara, och alla gamla tiders idéer om det andliga, det där var bara självbedrägeri och
ja, nej, vi har uppfunnit jag, den värsta tanken. Jag är inte så mycket offer för det, nej, är jag okay, nog egentligen, nej. Inte, utan det är nog snarare att jag är misstänksam mot dem som förlänar det här inre någon annanstans än inte i sig själva. Alltså, inte den mänskliga gemenskapen, så att säga, utan nu är det är på himlen som saker och ting, det djupet finns. Så det är i Jesus det finns, det är någon annanstans. Ja, men det finns. Jesus, inuti mig. Inte, ja, men, jag är indirekt för att jag är en del av Gud.
Mm. Nej, men det är ju precis det här som Jesus säger. Det är det här som är läran.
Att Gud är jag. Gud är i mig, så att säga.
Mm. Ja, det är det handlar om.
Mm. Men det är så onödigt. Kan man stryka i Bibeln?
Du menar att det visste du redan?
Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej. Absolut inte. Nej,
det är ju det som är hela kristendomens grej, att de andra religionerna är så här, Gud är borta, långt borta, och liksom vi ska vara glada.
Nej, men det var ju det som antiken inte var. Tor sitter ju här på redaktionen och har sin yxa inne på bröstet. Han var ju med och gick omkring bland oss. De var ju bland oss.
Jo, men det var ju inte...
Vi hängde hästar i träden och det var jätteroligt att slakta folk.
Ja, de var ju bland oss, men det var inte den totala identifikationen som du kan ha med Jesus.
Nej, det är ju sant.
Du är... Det här är då kristen teologi. Du är Maria. Mm. Du är kärlet. Där föds Kristus i dig.
Mm.
Det är så det är.
Det låter lite... Ja...
Jo. Andligen. Förutom för Maria där också skedde kroppsligen.
Ja.
Men det är ett stort mysterium. Det hinner vi kanske inte med idag.
Varför säger man Jesus, Maria, Josef och hans söner? Hade Josef söner?
Det här är ett intressant område. Det där tror jag inte riktigt man har koll på. Alltså det finns ju märkliga passager i evangelierna där många personer omtalas som Jesus bröder. Det finns till och med Jakob som ledde liksom första kristna församlingen i Jerusalem, som kallas för Jesus bror. Och då är frågan så här, vissa vill säga, ja, bror liksom skulle också kunna i grundtexten då betyda kusin. Det tycker jag låter lite liksom, krystat. Det kan också vara att någon stod så nära Jesus att det blev som en bror. Och sen så kan det ju också vara att Josef kanske hade massa barn. Och sen så finns det då den som, då får man inte gå in i den liksom mest ortodoxa kristendomen, att Maria och Josef, de kanske fick lite barn till. Det finns ju många olika möjligheter här, men det är en massa folk som omtalas som Jesus bröder då.
Har det några konsekvenser? Alltså om man skulle rida de tankarna rakt ut. Är det någonting man inte vill?
Skulle... Om du går in väldigt mycket i sån katolsk teologi, att liksom Marias totala jungfruskap är väldigt, väldigt viktig.
Men Josefs alltså, jungfruskap är inte så viktig.
Nej.
Han kan ha ägnat av sig lite här och där.
Det spelar ingen roll. Jag vet faktiskt inte riktigt vad man säger där. Liksom, om det är helt fel att säga att Josef kanske hade några andra barn. Det...
Annars är det ju det som jag tycker är det fina med det som jag tycker är det absolut finaste faktiskt med hela den berättelsen. Det är att han är ju så att säga han är bonuspappan.
Ja,
så att säga, han adopterar så att säga, han det spelar alltså det blodsbandet spelar inte någon roll.
Nej, det är faktiskt sant. Han är verkligen bonuspappornas skyddshelgon på något sätt.
Mm.
Jo, det är han. Mm. Ja, visst är det kul att prata kristendom?
Ja, jo, faktiskt det är det. Jag känner mig som en sån här person som är öppen för lite vad som helst egentligen. Ja, och det är väl det som är problemet kanske.
Nej, det kan strömma
igenom mig.
Nej, men du var ju inte öppen för den här morgonstjärnan-boken.
Det är jag ju inte. Det är ju, precis. Det är ju för att det handlar ju så att säga, det är inte så att jag bara angriper saker och ting tekniskt. Visst är jag ju sjuk av mitt yrkesliv, men det är ju sådär, jag ser tekniken när det inte funkar. Då ser man tekniken. Då ser man vad som är problem. När någonting funkar, som så att säga, jag skulle kunna sitta en halvdag och försöka beskriva vad som är så bra med Knausgårds Min kamp 1 och 2. Men jag skulle kanske ändå aldrig riktigt kunna formulera det, för att det ligger bortanför mig, det konstnärliga upplevelsen. Det är någonting som är magiskt med, som händer i vissa partier med det. Men när det skaver och inte funkar, då syns det ju liksom. Mm. Du har för stora skor på det liksom. Det är ungefär det som, ungefär så liksom.
Men kan vi säga någonting om Knausgård? För jag har ju märkt det i mötet med andra, att det finns ju, alltså vi är ju många som har honom. Jag är ju inte ensam att gilla honom på det här sättet. Vi är liksom ett helt litet gäng som har snackat om att vi borde starta det svenska Knausgårdssällskapet.
Mm.
Och det är väldigt kul liksom att starta ett sällskap kring någon som fortfarande är väldigt verksam.
Mm.
Och kanske kan man få bjuda honom på middag någon gång. Alltså, om man är med i styrelsen för Svenska Knausgårdssällskapet, måste man ju få träffa personen i fråga. Alltså, vi är ganska många i olika åldrar.
I vilka åldrar då?
Ja, det är väl från gymnasiet uppåt.
Okej, de som har gått ut gymnasiet.
De som har gått ut
gymnasiet. De är mottagliga för lite mer avancerade
budskap. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag menar att vi är många. Jag är ju knappast ensam att älska Knausgård. Men sen så finns det ju också väldigt många som tycker illa om honom. Men jag har mött väldigt få som tycker illa om honom efter att ha läst böckerna.
Mm-hmm.
Alltså de flesta tycker illa om debattören Knausgård, eller liksom mannen Knausgård, så som han ofta framstår i offentligheten.
Mm. Det är ju vanligast, det skulle uppleva nog, att 90% av alla åsikter om böcker fälls av människor som inte läst dem.
Nej, för att, och jag skulle säga att om inte jag hade läst Knausgårds böcker, då hade jag också varit djupt kritisk mot honom. Han är inte världens bästa debattör. Alltså när han skriver det här Cyklopernas land, och det var väl mot Ebba Witt-Brattström framför allt, så var ju det, alltså han kanske hade en och annan poäng, men det var en ganska larvig text. Det tycker jag också. Det här kommer vi säga till honom när vi har den här middagen med Svenska Knausgårdssällskapet. Nej, men där jag förstår liksom, och han har ett utseende som på något sätt är emot honom, att han ser ut som en sån där fårad rocksångare på något sätt.
Mm-hmm.
Men det som jag ska säga, böckerna är ju att han verkligen problematiserar sig själv och sin mansroll och sin papparoll och sin plats i världen och...
Mm. Ja, men det är ju litteraturens, en av dess styrkor, att den kan visa vår inre svaghet, så att säga. Det kan vara platsen där vi utforskar vår inre svaghet och tillkortakommanden. Och för få författare tror jag gör det. Liksom, särskilt känslan av att manliga författare inte riktigt är bra på det där. Alltså, när det kommer någon som gör det, så är det liksom Ulf Lundell och Jack. Oj, nu var det 40 år sedan. Liksom.
Ja.
Och sen kommer, åh, det här är en ny Jack! Ja, när det händer, det borde ju hända varje år liksom, kan man tycka att manliga författare skriver fram ett sårigt inre hos sig själv eller hos någon romanfigur. Men,
det är många som vill vara såriga, men det blir ofta ganska garderat. Men det tycker jag inte Knausgård har. Jag tycker det är sårigt på riktigt.
Mm, men ja, ska vi stänga Knausgård-luckan för idag? Eller?
Jo, det kanske vi.
Eller vill du säga att du kanske har någonting?
Nej, men jag vet inte. Jag är lite ledsen att jag inte... Vad ska man säga? Jag kan inte läsa litteratur på samma sätt som du gör. Jag erkänner att jag på ett sätt inför det litterära hantverket så är jag gymnasial. Alltså då har jag kul när jag läser, då gillar jag det. Har jag inte kul, då gillar jag inte.
Ja, fast böcker skrivs ju inte för sådana som mig, utan sådana som dig. Så att säga, för läsare så att säga, inte. Jag skulle inte sakna det om jag var du. Jag tycker snarare att jag saknar, så att säga, ungdomens oförställda möjlighet till läsupplevelser som man kanske hade när man var ung, innan man blev alldeles för insyltad här. Jag har ju samma då gengäld, tror jag, oförställd förmåga att njuta till, till exempel klassisk musik utan att ha en jäkla aning om vad det är jag lyssnar på. Varken, liksom, förstår du? Och jag tänker aldrig intressera mig för klassisk musik på ett sånt vis att jag börjar spelka ner stycken i D-moll och olika saker.
Ja, nej men det är helt rätt. Jag pluggade musikvetenskap ett år och då var man inne på det här spelka ner i D-moll och ännu värre saker. Och det var ju mycket av lusten som försvann då. Så att jag slutade med det där och för att bibehålla den här.
Men vi kanske skulle ta och när pandemin är över så föreslår jag här improviserat att du och jag går på konstutställningar.
Ja, det kan vi göra.
Jag tror att där kan vi kanske vara båda lika förställda amatöristiska.
Ja, men du, flera museer är ju faktiskt öppna.
Ja.
Jag var till exempel på den här Zornutställningen på Nationalmuseum.
Mm-hmm.
Det är ju så här, man får anmäla sig och det finns ju lite restriktioner och så, men det är bara... Nu tycker jag inte vi ska gå och se just Zorn, för där...
Kan inte se något som du redan sett. Dessutom har det debatterats ganska mycket kring eftersom en recension som Valerie Tjejuni Backström skrev.
Ja, just det.
Helt obegripligt. Ja, jag förstår inte alls varför från kritiken mot den recensionen kom.
Nej.
Jag tyckte det var obehagligt till och med. Men,
å andra sidan kanske vi ska prata om Zorn, för det är ganska speciellt liksom, förhållande till kvinnor som man har ändå.
Alltså, jag måste få se de här kvinnorna först innan.
Vi får se. Det kan bli den, det kan bli något annat.
Ja.
Men vi kanske ska sluta där. Vad ska jag säga mer då? Vi var så himla abstrakta nu. Det är alltid risk när man pratar så här att det blir så... Det här Jesus visste liksom. Det är bättre att prata om här och nu istället för liksom kosmologiska saker. Vi har varit lite uppe i det kosmologiska. Men det kanske var lite skönt för att jag är ju fortfarande och jag kommer ju vara kvar där länge i den här halvtidspappaledigheten och den är ju...
Hur går det för dig?
Ja, vi kan väl avsluta med det. Ja, du. Det är en resa kan jag säga.
Oj.
Det är... Det är inte så lätt att vara 42 år gammal och liksom lära sig något nytt.
Nej.
Men jag lär mig nytt varje dag. Förstår vad som funkar och inser nu att det här är ett annorlunda liv. Alltså nu när jag är väldigt glad att det här kom ganska tidigt efter ett halvår att jag får då helhetsansvar som förälder. Från 8 till 17:30 ungefär.
Då brösten kommer hem med
mat. Ja, eller? Ungefär så. Nej, men det är också det. När man är två så är det ju väldigt mycket enklare allting. Alltså två... Ja, det är så mycket kan jag säga. Jag förstår inte hur en ensamstående förälder klarar sig. Alltså det är all respekt. Det är väldigt svårt alltså, att vara ensam med ett barn ibland. Men nyttigt för man lär sig mycket. Jag inser att jag de här första veckorna har jag stressat lite för mycket. Jag har haft mycket planerat för många saker. Alltså både en
aktiviteter både för dig och barnen och
ja,
er allihopa och,
precis. Och nu måste vi gå jag har sagt så här, det får bara hända en sak per dag förutom sömn, mat och allmänt gullande. Alltså en sak,
en
fika, ett möte, en sån utställning. Mer än så. Ja, kan det inte bli det?
Det låter mycket. Ja, det är en jättebra ambition. Jag har fortfarande som äldre barn liksom, fortfarande just att det ska hända en sak per dag. Men det är inte jag som är inblandad utan så att säga, vi ska gå ut. Eller vi ska, en kompis och leka. Alltså någonting ska hända per dag. Det är jättebra. Det funkar jättelänge. Uppe i åldrarna. Jag har det som motto. Men det är ju bra att du kan få in dig själv där och gå på sonutställningen också. Det låter ju trevligt.
Ja, jag inställt att vi har en dotter som är väldigt social så att hon där hon är egentligen mest svårhanterlig hon jag tror vi har ett väldigt snällt barn som inte alls är svårhanterligt men ibland för mig så är det ju svårhanterligt ändå. Svårast är nästan hemma för då tycker hon att det är ganska tråkigt. Men den här sonutställningen då tycker hon, alltså man kan ju inte vara där i 3 timmar men en timme kanske.
Jättebra.
Då tycker hon om hon får vara i sin sel att gud vad mycket folk det är och kul och titta på den. Alltså att sitta på ett fik och titta på folk, det tycker hon är jättekul. Så det är egentligen enklare än att vara hemma. För då är det så här, och den här gamla Pingu-boken, den har jag redan läst.
Ja, det ska vara nya. Men det låter jättebra. Men 42 säger du. Du fyllde ju år här, jag förstår.
Ja, i helgen. Ja. Mm. Ja, då insåg jag också att då hade vi, det var, hade lite födelsedagsmiddag i all sin enkelhet på lördagen, och så hade vi en bokklubb som blev skjuten på grund av pandemin, men nu var det typ att alla hade antikroppar, så då kunde vi ses.
Antikropparnas bokklubb.
Ja, lite så var det faktiskt. Mm. Men då blev det liksom en ganska sen fredagkväll och en hyfsat sen lördagskväll, och det fixar man inte med ett litet barn. Det kände alla inblandade att det får också vara en sak per dag under föräldraledigheten och en händelse per helg.
Mm. Två glas vin.
Två glas vin, ja. Mm. Ja, det var ditt första tips, ja. Mm. Jo, ungefär så. Du säger... Kanske tre om man fyller år. Kan om man fyller år. Ja,
fyller år. Absolut. Men du har inget sådär ålders... noja eller?
Nej.
Ingen 40-årskris?
Nej, den har jag verkligen haft. Men får jag fråga en sak, en sista sak här då. Det här om mat, för det är en stor grej av att vara föräldraledig nu ju, är att jag ska börja ge mat och så. Och då märker jag att jag, och det här kanske att jag är, som freudianerna skulle säga, att jag är den anala fasen, att jag har problem där. Eller i den, det kanske en, nej, det är väl den orala fasen.
Orala fasen, ja.
Mm, precis, för blöjbyten och sånt har jag inget problem med. Men det blir ju jäkligt kladdigt.
Mm.
Med gröt och sådär. Jaha, så
kladdet, okej. Okay. Mm,
och det märker jag att det tycker jag är jobbigt. Aha. Jag vill liksom, så fort det kommer något kladd så är jag där med en liten servett. Torka bort.
Så förtjusande. jaha. Men det är väl det anala, höll jag på att säga. Att man ska torka bort. Så. Det orala är ju precis... jag trodde jag inte skulle kunna ge någon tips där. För det känns som att jag fastnade i den orala fasen. Kommer aldrig komma där ut. Där. Det ska alltid vara någonting i mun. Men inte minst ord, tror jag. Men det där låter väl som att jag har märkt på föräldrar att det finns väldigt olika nivåer på vad man anser är tillåtet när det får komma för form av kladd. För små bebisar verkar ju vara, men det är en sak. Sen när barnen blir större blir det en annan värre sak. Det är smul på golvet och såna saker. Jag är ju hemsk, jag kan inte ge någon råd mer än att jag befinner mig i ett självförvållat helvete, kan man säga, där... Jag tror att jag kanske blev lite väl åthutad när jag var liten. För jag var lite disträ, lite klumpig. Spillde mycket, drällde mycket. Fick ganska mycket skäll, tror jag, egentligen. Och hela matsituationen är sönder för mig. Jag har ingen bra, jag kan inte ge några bra råd. Jag bara gör inte som jag gör. För jag har liksom förstört allt för mig själv och förmodligen för mina barn. Jag vet hur man ska göra eller borde göra med såna saker. Man ska låta matstunden vara en stund av lugn och ro och härligt och såna saker. Jag är bara för uppstressad och nervös. Eller jag tycker jobbigt att de inte äter det de åt häromdagen. Makaroner igår tyckte det var gott. Och så här har det pågått i 10 år. Liksom. Men... kladdet är, har jag liksom en av de högre tröskelnivåerna för i Sverige. Det är liksom det jag försöker få barnen att inte gömma stora fläck, alltså när man liksom pudding eller fil och sånt så under matt, alltså försöker få, för det luktar illa och sånt saker.
Vadå gömma?
De gömmer, de lägger en kudde över det. Så förstår jag menar, för du, naturligtvis sitter ju ingen vid bordet och äter. Det har jag aldrig hänt, jag säga. Utan de sitter och ligger i soffor och sängar och det är liksom det. Usch, nu kommer jag bli orosanmäld här snart, så jag känner jag fortsätter. Men det är liksom, och jag är jättedålig på det här med att slå näven i bordet och säga nu skärp dig, spill inte, det var klantigt och så, utan man spiller någonting så reagerar jag överhuvudtaget inte, om man inte gör med flit så att säga, då blir jag ju irriterad för att man inte har, men nej, det där får nog jag tror att du kommer nog bli nernött lite grann, tror jag, på ett uppfriskande sätt, tror jag. Du kan inte vara där med de där servetterna till slut längre, det går inte. Och kanske en sommar kan vara bra, för att då kommer du hamna i situationer där det inte går, ute på picknick, liksom, det går inte. Det går liksom inte att skura den här fläcken.
Nej, men det kanske är lite skönt också, du kan spillas utomhus.
Sen tycker jag ju att det finns olika sätt att angripa det på. Det finns de som uppfostrar och blir förbannade när de ser smulor och ska hålla på och ska liksom projicera det här på sin omgivning. Det är ju, gör inte det, utan om du vill torka upp fläckarna som en nitisk städtant hela tiden, gör det, men blasta inte så mycket de andra. Det
Nej, det är sant. Här, jag har sagt nu att under mina pappadagar, då är det som på slottet Brideshead. Att det ska liksom vara vita handskar på, det är rak i ryggen, fracken ska sitta snyggt.
Ja.
Och sen så äter man med kniv och gaffel och konverserar i lågmäld ton. Så kommer det inte bli, nej, förstås. Nej.
Men konversera, det tror jag att jag skulle vilja, så att säga, är någonting man vill lära sina barn. För folk kan ju inte det längre,
nej,
i vår generation. Man sitter på middag. Jag längtar inte tillbaka till efter pandemin, för om det inte är liksom till den nya sammanhang jag kan skapa. För jag tycker liksom att man var på den här middagen. Folk säger, du kan prata om sitt eget, liksom, jag forskar på fjärilar. Alltså ungefär så. Sen bara, och det spelar ingen roll om det är män eller kvinnor, tycker jag. Det är oftast traditionellt sett varit mer män som hållit låda. Men jag tycker det här gäller alla. Det är ingen som kan prata längre om någonting. Alla vill vara ha konsensus. Möjligtvis. Och då kan man konsensus, då får man prata om sig själv, liksom. Jag gjorde det här när jag, liksom,
ja, jag håller med. Jag märker att du borde vara med i vår bokklubb faktiskt.
Okej. Där är det lite mer högt i tak.
Ja, det kan man säga. Där är det. Där behöver man inte tycka samma. Men nej, jag håller med. Det kanske vi får prata om längre fram. Det där konsensus, för det tycker jag ser ännu starkare i en yngre generation.
Att, ja, det har gift sig med hyperindividualismen. Nu är det du som pratar om dig själv, och sen är det din tur, och sen får du poppa och prata om dig och ditt. Så går man runt. Det är ju ingen konversation. Det är ju inget samtal.
Nej, det är helt sant. Nej, i det där så finns det något...
Det är ensamhetens AA-möte.
Jättebra, det är sant. Och då avslutar jag med att säga att det där är dödens kultur. Det är att alla sluter... Alla blir sitt eget lilla universum som inte har relation, genuin relation till någon annan. Det är tur att vi har profeten Knausgård som öppnar dörrarna till det okända så att vi kan få bli människor igen.
Tack för att ni lyssnat, säger jag. Och tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.